Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det blev ännu en sån där jobbig uddamålsförlust för HIF hemma mot Norrköping. Och kvar är HIF där nere i botten av den allsvenska tabellen. Och så kommer det två jätteviktiga matcher mot Degerfors och Värnamo. Det kommer vi ha i fokus den här veckan av HIF-podden. Men också ska vi bjuda er på en ganska lång intervju med assisterande tränaren Mattias Lindström, som alltid har mycket att säga. Ja, finns faktiskt en och annan groda med i den intervjun, faktiskt. Men hur det hänger ihop, det får ni om en liten stund. Marian Svab, Erik Persson, Mattias Hjelm. Nu börjar vi med att prata om den matchen som var, Norrköping 0-1. Men innan vi gör det så måste jag bara fråga, hur har ni värmt upp?
Jag har varmt upp med lite Y-scout, lite intervjuer och så vidare. Ska snart ringa Alexander Nilsson, tredjemålvakten i HIF, efter den här inspelningen. Ungefär så har jag laddat upp.
Fotbollsuppladdning.
Fotbollsuppladdning som alltid för min del.
Marian?
Kaffe och en intervju med HIFs sportchef Andreas Granqvist som man kan ta del av under morgondagen.
Fotboll där också?
Ja. Det har jag gjort. Granen befinner sig just nu tillsammans med alla andra sportchefer och HIFs ungdomsakademichef Mikael Dahlberg i Stockholm på en sportchefskonferens.
Mm, vad gör man på en sån?
Det är väl mest så för tiden att gå till klockan 4 så man kan sätta sig i baren och sen så ska de se AIK Malmö. Nej, men det brukar väl, jag vet inte. Det är väl, nej, men genom åren har det faktiskt...
Du vet inte om de alla skulle skriva under på, eller?
Nej, det är nog rätt så tätt program där, eller det förstod jag på granen. Och, nej, men det är ju väl, det är allt ifrån, jag vet, för några år sedan diskuterar man det här med, och det blev sedan med att flytta till exempel transferfönster. Vilka datum det skulle vara för att det skulle gynna de svenska lagen och ja, men det är väl en massa sådana saker man tar upp, tror jag. Och utveckling i största allmänhet, hur allsvenskan och hur klubbarna, alltså det är ju en det finns ett gemensamt intresse för att man vill att allsvenskan ska ranka så högt som möjligt och åtminstone kunna utmana i alla fall vad det gäller ekonomi, lönemässigt, kanske närma sig lite grann Danmark, Norge och så, närområdet. Sådana saker tar man ju upp såklart. Och sen så är Dahlberg uppe och snackar med de andra om ungdomsakademiernas, hur de ska utvecklas. Och där är ju förbundsmänniskor såklart också. Så att, men där kommer nog mycket ut av det innan de ställer sig i baren så att säga.
Ja, och sen så kommer det texter från er båda då angående HIF. Andreas Granqvist, Alexander Nilsson.
Ska du göra det? Det är tanken.
Ja, vi har fler grejer i pipen också inför matchen mot Degerfors.
Låter bra. Nu så, Norrköping. Vad var det som hände i den matchen? Eller inte hände? Eller hur vi, nu ska vi sammanfatta det?
Ja, du var väl rätt inne på det när du sa att vad är det som inte hände, för det hände ju inte speciellt mycket. Jag vet, det var ingen hög kvalitet på matchen överhuvudtaget, tycker jag. Norrköping, visst, de är ju formstarka, de tog väl sin tredje seger, men jag blev inte jätteimponerad av dem. Första halvlek så är HIF direkt svagt, som gör att Norrköping ändå går därifrån och vinner på poäng den första halvleken.
Det var 50-50 tror jag i bollinnehav, men det kändes som att det var tydligt övertag för Norrköping.
Ja, men de skapade också en del, i alla fall ett par lägen som kunde blivit ännu farligare. Där HIF var inte där riktigt, och sen efter paus så rycker man upp så HIF utan att vara, ja just det, Albert Ijupi hade en farlig nick där och så.
Ja, det var en jättebra nick.
Det är en bra räddning av Oskar Jansson. Men sen i andra halvlek så är det ju mest, alltså jag vet inte, det känns bara som att de står liksom, två lag som står liksom och skuggboxas och sånt, och sen kommer det här målet egentligen från ingenstans, och sen har ju inte HIF ork och slutforcera. En väldigt dålig fotbollsmatch måste jag faktiskt säga. Totalt sett. Och ännu ett onödigt poängtapp för HIF kan jag tycka. Om man summerar. Djurgården fick de poäng mot Häcken. Där skulle de inte haft. För det var ju, Djurgården skapar ju åtminstone minst någonstans mellan 5 och 10 högkarotiga chanser där man ska göra mål. Och Häcken fick man då den här i slutskedet, Charlie Weber smällde in fri. Men man har ju slängt bort Göteborg, Sirius, Mjällby och nu Norrköping. Det är 4 matcher där jag tycker HIF spelmässigt är lika bra. Mellan straffområdena ska tilläggas som vanligt. Men där man kommer därifrån med väldigt lite poäng. 4 förluster rättare sagt. Så att nu är man där man är inför de här, som att säga, de här 2 matcherna nu mot bottenkollegorna.
Erik, är det något du vill tillägga till den här sammanfattningen vad gäller Norrköpings matchen? Sammanfattningen av alla matcher så här långt kanske vi kan ta en annan fråga, men just när det gäller Norrköping.
Nej, men korrekt analys tycker jag. Offensivt så hade ju Ta Ali sin genombrottsmatch på Tele2 Arena i torsdags, några dagar senare. Det blev ju liksom en baksmälla för hela laget och för den stora offensiva stjärnan som Ta Ali har vuxit ut till. Det här var en lågtempomatch om man jämför med intensiteten på Tele2 Arena. Gudsvillen Egpolo och Aid med flera neutraliserade Ta Ali, så att han fick inget gjort och ingen annan i HIF fick så mycket gjort heller. Det var väl Armin Gigovic som rev och slet och bröt lite mönster stundtals, men annars så var det ganska håglöst och tempofattigt och det hände inte mycket.
Innan vi kommer in på själva målet, det enda målet som blev helt matchavgörande, för det är ett mål att diskutera på flera, av flera skäl. Vad tänkte jag säga nu? Tappar jag helt?
Det känns som att du skulle komma in på lagkaptenen Anthony van den Hoek.
Ja, faktiskt.
Det är bara en spontan känsla.
Hur kunde du läsa mina tankar?
Du kommer ju ofta in på honom.
Ja, det var det jag skulle komma in på.
Det var
på
en av få saker som faktiskt hände. Där det kändes att man vaknade.
Ja, han blev utbytt i den 67:e minuten. Sen föll målet i den 70:e, så han fick se det målet från bänken. Han fick se målet som hände också i Mjällby från bänken. Han hade också blivit utbytt i slutet när det blev ett sent mål. Men den här gången, Anthony van den Hoek ville ju inte heller prata med medier efter den matchen. Nu har vi fått prata med honom dagen efter ändå. Men just efter matchen var han väldigt besviken. Och ja,
det ska tilläggas att det är ingen svår person att ha att göra med.
Verkligen inte.
Tvärtom, han är en
hyvens kille, gentleman.
Han är, han tar förlusterna väldigt hårt. Det är en av dem som gör det. Han skulle aldrig liksom kunna skaka av sig och komma ut med ett leende. Jaja, vad vill ni snacka om man har förlorat en match? Utan jag kan faktiskt ha förståelse den här gången för att, alltså, det gick inte bara. Liksom, han ville vara i fred.
Ja, samtidigt som det kanske är den sista spelaren man förväntar sig eller kan tänka sig kommer med ett nej från. Lagkapten ställer alltid upp. Men det, han visste vilka frågor som skulle komma. Väldigt besviken.
Ja, det säger någonting om situationen såklart. 8 matcher utan mål för den som ska göra mål. Detta är en ny sits för honom. Det tog ett tag 2020 också när han gjorde sin debutsäsong i HIF. Men kollar man igenom Anthony van den Hooks hela karriär, så senast han inte gjorde något mål på de 8 första omgångarna i ligaspel, det var 2012-2013 när han inte var ordinarie i Den Bosch i nederländska andraligan. Så att han normalt sett har han ju gjort mål vid det här laget. Och det är klart att det är en sak att byta ut honom i 81 mot Mjällby. Det är mer anmärkningsvärt när man byter ut honom i 67 här nu. Asad Alamlawi fick ju en sällsynt chans som central forward. Ja, han tog ju inte den chansen heller, för han fick inte mer uträttat än vad van den Hoek fick.
Jag kan ju faktiskt berätta det här för er alla nu. När jag var på Olympia under tisdags förmiddagen, närmare lunch, så gav Anthony van den Hoek klartecken till att prata med oss. Jag satte mig ner med honom, stod på bandaren och så började vi prata. Sen 2 minuter in kanske så säger han, när vi kommer in på de här frågorna som han vet skulle komma, så bara ställer han frågan till mig: vad tycker du? Vad är din åsikt? Vad tycker du? Och det blir så här: jaha, ska jag? Här får jag frågorna. Så jag stänger av bandarna och så pratar vi lite grann då vid sidan om. Och jag kan ju delge vad jag sa ungefär, och det är att jag sa till honom att du är inte så involverad i spelet, så på något vis måste laget komma dit hän att du sätts i fler chanser där du kan utnyttja dina kunskaper. Ungefär så. Och där är ju frågan, vad är hönan? Vad är ägget? Är det Anthony van den Hoek som inte plötsligt inte har förmågan att sätta sig i de situationerna? Eller är det lagkamraterna som inte sätter honom i de situationerna? Förmodligen är det en kombination. Och där måste de ju...
Det kan finnas en aspekt till på det här, eller ett filter till, och det är ju så att hur gynnar eller missgynnar spelsystemet
Anthony van den Hoek? Det är med. Och det tog jag ju upp sen jag hade dragit på bandaren igen. Och om han ville ha någon speciell spelare i närheten av sig. Förra säsongen hade han ju ett gott samarbete med Wilhelm Löper. Löper kommer tillbaka. Men de har ju inte riktigt lyckats hitta någon motsvarighet.
Jag landar nu att man använder honom på att man... Det går inte att fortsätta använda honom på det här sättet med en forward bara. Jag tror att HF måste... Jag går inte in på siffror. Det kan nog Erik ta över den taktiska pinnen här nu. Men alltså, jag är inne på att... De måste spela med 2 forwards. Sen är ju kanske inte Kajalainen optimal i en kombo med Anthony van den Hoek. Men jag menar, vi har ju sett att det har funkat ganska hyfsat med Asad Alhamlawi. Så det skulle jag vilja säga, att det kommer 2 forwards upp där. Sen så vi ser jättegärna att man flyttar in Taha Ali centralt in bakom de här 2 anfallarna på något sätt. Hur man sen ska ställa upp, om det är 4-3-1-2 eller hur man nu ställer upp. Men alltså, du måste få ett tydligare hot. I och med att man har kommit ifrån, det blir ju inte mycket inläggsspel. Då måste man titta på var hoten kan komma annars. Alltså om det är djuplig, att man måste ha en djuplig. Alltså här är det ganska bra. De funkar ihop, det har de visat. Och sen tar Halli att du får in honom lite mer centralt, så han kan hota rättvänd mot en felvänd backlinje. Alltså det finns jättemånga sådana sätt, men jag tror att man kan inte fortsätta i de här spåren, för det kommer inte gynna Anthony van den Hoek, och Anthony van den Hoek måste börja göra mål för att den här HIF-resan ska sluta.
Ja, det är vi helt överens om.
Det är vi helt överens om. Ju förr desto bättre.
Det är intressant, för vi har ju pratat om Anthony van den Hoek hur många gånger som helst i den här podden. I varje avsnitt känns det som. Och då har ju faktiskt trots att han har gjort mycket mål. Han gjorde ju sina 11 mål under degraderingssäsongen 2020. Det blev väl 17 i Superettan förra året. Trots det har det funnits liksom kritiska perioder för honom. Förra året så var det att han droppade ner för mycket, tyckte vi, som 10. Och vi tyckte att de måste ju skjutsa fram honom som 9. Och allt har liksom inte klaffat. Och det ska man nu komma ihåg när man nu pratar om en ny jobbig period för honom. Att de här perioderna har faktiskt funnits tidigare. Sen är jag inne på, som Marian också är inne på, att få in... Taha Ali centralt är så bra ut där i ett par matcher. Sen har han kommit ut till vänster. Lite som en effekt av att Armin Gigovic också kommit tillbaka och att han ska vara i mitten. Jag skulle kanske kunna se Armin Gigovic riva och slita på en högerkant istället för att få in Taha Ali centralt och att han länkar upp Anthony van den Hoek. Jag är nog mer sugen på det just nu än Asad Alamlawi eller Rasmus Kajalainen som inte verkar vara i riktigt slag. Få in Ta'ali, ni kan kalla det nummer 10 position kanske, men där han hittar Van den Hoek tydligare, länkar upp med honom. Det hade varit intressant att se om de kan bli lekkamrater. Adam Kajed hade någon bra match i Falkenberg med Anthony Van den Hoek när han spelade lite nummer 10. Han lyckades liksom hitta Van den Hoek och till och med dra iväg med djupledslöpningar och sånt. Kajed är inte heller där för att liksom göra skillnad i allsvenskan just nu. Men Ta'ali skulle passa i en sån roll, tror jag. Och sen kollar man på avslut. Ta'ali har flest avslut i HF, 13 stycken. Lingman, 9 stycken. Albert Ejupi, mittfältsankrat, 8 avslut. Den där nicken inräknat och så vidare. Van den Hoek kommer efter de här spelarna på 6 avslut. Så att han måste involveras mer i spelet, som vi är inne på. Det visar statistiken också.
Men nu har ni båda då sagt att två anfallare. Hur skulle HIF i så fall ställa upp?
Nej, inte Erik. Jag är inne med på två renodlade
anfallare. Du är med på två renodlade.
Ja, och jag är inne på att en nyckel kan vara att få in Ta'ali centralt igen. Men att han kanske är mer forward än inom mitt fält, om ni förstår vad jag menar. Man kan använda som så det här med nummer 10-positionen. Är det en gammal mittfältare så kallar man nummer 10. Är det en gammal forward så kallar man det en falsk 9.
Falsk 9, liksom.
Ja. Men att han rör sig där och hittar Van den Hoek, att de har ett samspel, att de rör sig ihop i vissa sekvenser, kanske som ett forwardspar. I andra sekvenser så släpper man löst Ta'ali, för det behöver han, men han ska vara centralt i banan så mycket som möjligt. Det såg vi mot Norrköping nu också, att han blev isolerad, de dubblar, tripplar och allt vad det är mot honom för att stoppa honom. Motståndarlagen har en extrem respekt för Ta'ali. Och det blir lite tuffare för honom på kanten. Det blir lättare för motståndarna att attackera honom när han rör sig där ute.
Så i siffror skulle det bli 4...
Ja, alltså, det är ju
4-4-1-1 eller vad?
Ja, eller 4-2-3-1 kan man kalla det. Man kan kalla det 4-4-2 också. Där är det väl en liten lek med siffror. Men helt klart är att Anthony Van den Hoek behöver lite mer understöd. Och helt klart, tycker jag, i min värld, är att Ta'ali ska röra sig centralt.
Men om Ta'ali flyttas in i mitten, vem spelar där Ta'ali har spelat nu? Är det någon som spelar där alls?
Ja, de kör ju inte med 10 spelare. Nej, men det är ju en jättebefugad fråga såklart. För att få in, om vi kanske tänker att ja, men okej, det kanske ska se ut som ett 4-4-2 då, med Ta'ali och Van den Hoek, eller 4-4-1-1. Ejupi, Lingman centralt. Jag är då öppen för att Gigovic kanske ska riva och slita, som sagt, på högerkanten och ändå hitta centrala korridorer. Och då är det vänsterkanten kvar. Ja, Rasmus Jönsson kanske skulle må bra där han får komma in också, och där William och Davidsen tar det offensiva spelet längs kanten istället. Adam Kajed är inte i form, men om han skulle komma i form är det kanske den positionen där han är allra bäst. Dennis Olsson har ju spelat till höger nu, men är egentligen en vänsterspringare. Där skulle man kunna få in inläggsspel dessutom. Det skulle kunna bli en väldigt inläggsstark kant med Dennis Olsson och William och Davidsen. Asad Alamlaoui skulle kunna utgå från vänster om han bara steppar upp och kommer i form. Det finns några alternativ. Kanske inget sånt där klockrent som man känner wow. Men det finns ett gäng olika möjligheter.
Jag förstår Erik resonera. Jag är inte med på Gigovic position. Alltså risken är ju... Ja, jag förstår att du menar på att han ska flytta in eller lite grann förflyta lite grann på att det inte är en... Jag förstår att det är ingen yttermittfältare som ska slika linjen.
Nej, det är ju ingen löpokille. Och det vill jag också säga, det är ju inte optimalt att ha Gigovic ska helst vara centralt. Men detta blir då... Jag föreslår detta för att få ihop ekvationen. Jag tror det väger tyngre att Ta'ali ska komma in centralt.
Men blir det inte väldigt rörigt centralt då om Gigovic ska liksom flytta in eller ha den här liksom korridoren och ha rätt att gå in? Då har vi Ta'ali i det området, vi har Lingman som då är attackerande mittfältare och vi har då Gigovic. Känns som att det, och Hurk då också givetvis. Det blir jävligt mycket folk där centralt, där man dessutom har ett motståndare, en centrallinje. Ja, jag vet inte. Ja, nej, det blir alltså lite tjockt i mitten för mig.
Och man kan ju vrida detta som ett 4-3-3 också som man har gjort. Och jag säger inte att man ska ändra på någon modell här. Man ska ha kvar liksom grundtankarna. Det tror jag man kommer ha. Men Ta'ali måste komma in mer centralt oftare. Det är det jag är ute efter. Sen är det som sagt en liten lek med siffror. Men kanske då att Gigovic får komma ut i en annan position ibland. Eller kanske Lingman då, eller någonting. Men...
Eller så får man offra Lingman i ett 4-2-3-1.
Nej, offra Lingman absolut inte. Det är... Nej, där finns för mycket kapacitet.
Men om du vill ha två anfallare, Marian. Mm. Vad sa du nu? Van der Hurk och Alhamlawi.
Ja, det är väl de som man vet sen tidigare har fungerat.
Men bakom, då tycker jag det ligger närmare. Det skulle vara en 4. 4-4-2 då?
Nej, jag skulle nog vilja ha en 3 där bara.
4-3-2. Var det en
4-2-3-1? Eller nej, vad säger jag? 4...
3-1-2?
Lite så, ja. Men ja, Ta'ali bakom det som en shadow striker. Ja, alltså, som en
det hade ju varit på pappret. Som sagt, lek med siffror. Men det hade varit intressant. Gigovic, Ejupi, Lingman. Och så tar Ali i den fria goa rollen där. Och så,
det är så jag hade och så jag har det i huvudet.
Ja, det kittlar till i maggropen nu när man hör detta. När man ser det framför sig.
Ni blev överens till slut. Ja. Behövde ni några sådana här kringelikrokar?
Ser du hur det kan gå? Liksom, så här går det väl i tränarrummen också i de allsvenska katakommorna. Man bollar fram och tillbaka. Det tror fram till något bra.
Att Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström håller på så här. Och så kommer de fram till konsensus. Ja, men så gör vi.
Ja, för att, har du den uppställningen så tycker man liksom att ja, men det kan... Alltså, du har ju två ganska löpstarka... Eller du har två väldigt löpstarka ytterbackar också i det systemet med Ravitsuka och William och Davidsen. Så jag tror inte att det behöver bli så sårbart för HIF om man centrerar det mer med ett 4, som vi sa då, 3-1-2. För du har två stycken ytterbackar som är väldigt löpstarka som skulle kunna hålla de korridoren.
Om man vill gärna ha sitt tremanna mittfält. Man vill gärna utgå från sitt 4-3-3 men skruva om det på olika grejer. På olika sätt, lite från match till match beroende på kanske form, vilka som spelar och såklart motstånd och så. Men det här skulle man ju också kunna tolka som ett 4-3-3 och liksom att det ingår i den ramen, men att man kan få ut mer kanske av vissa individer.
Men ni vet vad vi började den här diskussionen med, va? Varför vi kom fram till detta, eller ni kom fram till detta. Grunden i detta var alltså för att få fart på Anthony van den Hurk.
Ja, och för att få fart på HIFs offensiv överlag.
Är Anthony van den Hurk självklar då när han inte gjort mål på 8 matcher, eller ska han bänkas?
För mig ska han fortsätta spela. Det är ändå lagkaptenen. Han har ett CV även innan han kom till Sverige. Ett dokumenterat mål-CV. Sen är det klart att det är oroväckande för att nu mot Norrköping det var ett par sekvenser där bollen studsade och for när han skulle ta emot den. Och han var inte lyckad i det spelet heller. Det är väldigt oroväckande. Men alternativen där bakom Asad Alhamlawi berömde jag mycket under försäsongen, men han har inte tagit alla chanser här under allsvenskan, tycker jag. Rasmus Kajalainen känns ganska kall. Så vad ska in där istället? Vem ska peta van den Hurk i sånt fall är min motfråga.
Nah, jag har inget svar på den. Det var mer en fråga till er. Jag är ju inne på den linjen också, att eftersom vi pratat om att de måste få igång van den Hurk, och för att få igång honom så måste han spela.
Och man måste ha kört i alla möjliga lösningar i botten innan man plockar av honom, tycker jag.
Men en fråga för framtiden, om det här skulle fortsätta, behöver HIF då värva in en ny anfallare i sommar sen?
Alltså, nu pratar vi inte om van den Hurk som har kopplat samman med massa klubbar de senaste åren flyttar, utan om Anthony van den Hurk stannar.
Ja, och inte få fart på målskyttet.
Ja, så numerären just nu med tre renodlade nior, det finns ju fler alternativ, men tre renodlade, Anthony van den Hurk, Asad Alhamlawi och Rasmus Kajalainen, då skulle det väl kanske vara lite väl mycket med en fjärde så som de spelar just nu. Men kika ur Kajalainens perspektiv då, eller Alhamlawis perspektiv. Någon av dem kanske lämnar i sommar eller blir utlånad i sommar om det inte blir så mycket speltid. För de kanske vill söka sig vidare. Då måste ju HIF varva något. Men med nuvarande forwardsuppsättning med x antal matcher kvar till uppehållet, så är jag väl inte riktigt där i mina tankar än att HIF måste öppna plånboken för just en forward. Då finns det väl andra positioner som man kanske bör titta lite mer noggrant på när det kommer till sommarfönstret. Så tänker jag nu, men det kan såklart ändras de närmsta veckorna.
Det tog ganska lång tid för oss att komma till Norrköpings mål. Som jag sa, att det går att prata om på flera sätt. Dels därför att Mattias Lindström pratar om det, eller jag ställer frågor till honom och så han svarar på ett visst sätt, och det kommer vi till alldeles snart. Men målet kom alltså till så att Norrköpings Arjeskola Skolason hade ett inkast från vänsterkanten. Lukas Lima med Kasper Videll hängandes bakom sig i en närkamp bröstade ner bollen. Mike Sema vann en närkamp, får man säga, mot Albert Juppi och Armin Gigovic. De hade något missförstånd de två emellan. Men Mike Sema gick vinnande ur den duellen. Bollen hamnade hos Kristoffer Nyman som placerade den bredvid Anders Lindegård, målvakten, som gjorde comeback mot Norrköping. Det målet, hur det gick till, det har fått och kommer få konsekvenser.
Ska jag först säga det som Anders Lindegård sa i mixade zonen efteråt? För det var ju ändå ett utspel, så får vi rubricera det, där han pratade om inkasten generellt i HIF. Han anslöt ju till HIF sommaren 2019 och han har sett ett mönster sedan dess. Då säger Anders Lindegård, citat: "Det är en annan sjukdom vi har. Vi är dåliga på inkast. Vi är dåliga på våra egna inkast och vi är dåliga på motståndarens inkast. Det har vi varit i 3 fucking år. Ursäkta mitt språk, men det har varit så länge. Det har blivit lite bättre i år, men det ska fortsätta bli bättre." Slut på citat.
Ja, inkast, en problematik. Jag hade kanske inte noterat det så fundamentalt som Anders Lindegård har gjort det, men jag sen tog den frågan vidare i mixade zonen till Albert Juppi, så har han också en syn på det. Det kommer ni att kunna läsa i en artikel och även kopplat till inkastproblematiken som uppenbarligen finns. Era, vad säger ni om? Ja, dels vad Lindegård sa och målet i sig.
Det där är en detalj som man sällan liksom överhuvudtaget, precis som du är inne på, Mattias, som att alltså, inkast ska bara göras för att få igång spelet. Men ja, förutom de här tydliga de långkastarna då, som är ett anfallsvapen då. Men annars det såg ju helt ofarligt ut, det här som föranledde med inkast i det läget. Och jag har aldrig tänkt på det som att det skulle vara en superviktig detalj i det hela, som till exempel att det skulle ha lika mycket värde som en hörna eller en frispark eller något så. Men tydligen har HIF identifierat, eller lagledning och spelare identifierat detta, att de måste göra någonting åt det. Och ja, det är intressant, tycker jag. Man kan raljera kring vad det är, inkast, men jag tycker det är en rätt så intressant sak att man fokuserar på den här grejen.
Uppfriskande att Anders Lindegård pratar om detta, och det var ju lite aha-upplevelse, för jag har inte stått och tänkt på att HIF är dåligt på inkast. Dock, jag tycker ju det är en jätteviktig detalj, för du har väldigt många inkast per match och du kan nyttja det på olika sätt, och du kan ha motståndare som tar upp halva laget i straffområdet. Då måste du vara organiserad rent defensivt, men det kan också vara ett anfallsvapen. Det har Stoke visat för exempel år sedan. Liverpool har en inkasttränare. Mjällby har visat i Allsvenskan exempelvis. Skövde visar det i Superettan just nu. Så jag tycker att man ska träna på det. Och
genom var väl framgångsrikt på det?
Ja, med Knutsen, ja, absolut. Och det är en detalj som jag tänkt på lite genom åren. Att varför tränas det inte mer på inkast? Sen är det ju det här med liksom offensiva inkast och effektiv speltid och så. Det är en annan diskussion, men jag tycker man ska träna på det, och ja, det kommer ju HIF göra. Nu har ju Mattias Lindström avslöjat för dig, Mattias.
Ja, precis. Nej, men vi ska ta och lyssna på intervjun då, och det kommer i slutet av ganska lång intervju med Mattias Lindström, där han då förklarar varför de har kommit fram till att de nu ska börja träna på inkast, och sen då ja, vad innebär det i praktiken? Hur tränar man? Ja, jag förstår ju att man tränar inkast genom att ha bollen över huvudet och kasta in. Men vadå, hur mycket, hur ofta, hur gör man det? Men vi tar och tar oss igenom intervjun, så får ni lyssna på en hel del annat också från Mattias Lindström. Men han börjar att prata om grodor faktiskt, eller hur?
Nu dricker jag vatten här, så jag ursäktar för mitt dröjsmål där. Men ja, han pratade
grodor. Bra övergång med tanke på att han nämnde grodor med vatten, drickandet och... Ja, kan vi inte lyssna bara?
Jo.
Jo, det är bra, tack. Vi ska ut hemma. Vi är lediga då, så att jag har...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Ska ut med grabben och leta grodor. Det är tiden på året nu när de har kallats ut.
Det här måste ju vara högtidstund för dig.
Ja. Och så i den här stan, vet du, det är perfekt i skogen. Här har mycket som helst.
Intressant vecka, så kan man ju lugnt uttrycka det, som ni har framför er. Hur kan du berätta, hur lägger ni upp den här veckan inför Degerfors-matchen? För att gå rakt på sak.
Ja, nej, för det första så tar vi lite extra ledigt. Mycket, men lite, för att kunna ladda batterierna ordentligt och ha fullt fokus på att vinna mot Degerfors och vinna mot Värnamo. Ladda batterierna helt enkelt.
Hur ser veckan ut? Lite extra ledigt säger du. Om vi tar det, ni hade ju match på måndagen mot Norrköping och sen då... På tisdagen, då var det ingen fotbollsträning.
Så vi hade match mot Norrköping med allt vad det betyder, analys och samtal och allting. Och dagen igår, som var tisdag, så hade vi match med reserverna, U21-laget i Kalmar. Så det var en sen lång dag för många och en sen kväll. Övriga hade rehab och återhämtning, så att idag tog vi en ledig dag. Som egentligen skulle vi haft träning idag, men idag tog vi en ledig dag med individuell träning och behandlingar. Så att det är den extra dagen.
Och sen är det ledigt imorgon också.
Ledigt imorgon också. HF-golfen. Så det kan vara bra att bryta mönstret lite och göra något annat än fotboll.
Aha. Okej. Okay. Och sen fredag, lördag, träningar inför matchen.
Exakt. Och så avresa lördag efter träningen med buss upp till Degerfors.
En fråga i det här. Du säger extra ledighet, ladda batterierna. Om det finns någon som undrar, hur kan det vara möjligt att heltidsproffs i fotboll inte tränar minst en gång om dagen? Vad svarar du då?
Vi tränar generellt mycket för att vara en allsvensk klubb. Så att, jag tycker att det var rätt vanligt fallet att lägga in en dag för att hitta batterierna. Eller hitta för att ladda batterierna. Men vad ska jag svara på det? Det är precis som med alla jobb. Man behöver framförallt mental återhämtning. Efter det är mycket det är, och det är fysisk återhämtning såklart. För att kunna prestera när man väl jobbar. Så jag kan säga. Om man slänger in träningslentian bara för att man ska träna, så blir det lätt att spelarna tappar fokus. Det blir skador. Så det är en hel vetenskap bakom belastningen både mentalt och fysiskt inför en träningsupplägg och en träningsvecka. Där har vi väldigt kunnigt folk i staben.
Och du som mångårig gammal, kanske man ska säga, ja men före detta spelare i alla fall, vi vet vad du pratar om i det här, så att du har full förståelse för upplägget.
Ja, det tycker jag att jag vet. Så ja, absolut, det är som jag sa, det är helt rätt läge att lägga in den.
Hur ser det ut med scoutingen inför en sån här, ja rent allmänt, men kanske extra då inför en sån här jätteviktig match? Hur delar ni upp det? Är ni med allihopa? Du och Jörgen Lennartsson och Sven Andersson, och så träffas ni och så samlar ni ihop era analyser och kommer fram till en gemensam slutsats? Eller hur funkar det? Hur delar ni upp det och vad gör ni?
Vi har, Sven har huvudansvar för motståndaranalys. Hur spelar Degerfors i detta fallet. Och han är väldigt kunnig och väldigt noggrann och har gjort det i många år. Så att den, då gör han en analys. Han presenterar det för Jörgen framförallt. Och sedan så plockar Jörgen ut. Ja, han låter oftast, Sven, oftast är det redan perfekt. Så att, och sedan får presentera det för spelarna. Och den analysen ska... det är klart att motståndarna kan göra grejer som vi inte vet om, så är det alltid. Men vi vet alltid hur motståndarna spelar, nästan exakt. Sven är väldigt noggrann och duktig då.
Och du då, din roll i detta, du är inte med och scoutar alls då?
Jo, vi kollar ju också, men det är Sven som har huvudansvar. Min roll är mer efter matcherna, att ta ut, kolla våra egna matcher, analysera det, ta ut individuella klipp, prata med spelare. Det är där min tyngd ligger.
Så du har gjort det jobbet från Norrköpingsmatchen, så att du har det med dig och presentera, eller du kanske redan har presenterat det?
Vi tar det efter Norrköpingsmatchen, så blir det mer individuella klippen än just nu som jag koncentrerar mig på.
Mm. Vad det gäller Degerfors då, vad kan du säga om det, även om inte det har presenterats för spelarna ändå, för det görs väl på fredag eller lördag då,
det,
antar jag.
På fredag gör vi det. Ja. Så att det inte blir för mycket info för tätt på match.
Kan du avslöja någonting om vad du ser kring Degerfors?
Ja, absolut. De har ju fått en... De fick ju en, för deras skull, enormt viktig vinst. Framförallt poängmässigt såklart, men framförallt moraliskt. Att vända ett 0-2-underläge till 3-2 på det sättet de gjorde. Ett gräs, för det första. Det är alltid skönt att spela på det. Ett spelande lag, om man nu uttrycker sig så, men ett lag som offrar mycket folk i anfallsspelet, öppna ganska stora ytor i försvarsspelet när de anfaller. Så där är de lite slarviga. Tror de försöker bli lite mer försiktiga eftersom de har släppt in så många mål. Jag tycker det är ett lag vi ska vinna mot. Det är lättare än dem. Jag tycker att de är offensivt skickliga, defensivt en del problem. Sedan är det ju alltid det. Nu fick de en vinst efter en enorm tung start. Hur det påverkar dem. Men som jag sagt, med det jag sett så tycker jag att vi är bättre dem om vi ska vinna den. Men det går för sporta, det är tufft.
Att ni är bättre än dem, är det över hela linjen, såväl försvar som anfall, när du säger så, som kommer fram till att ni ska vinna mot dem?
Så jag tycker alltid vi ska vinna. Men så när man är daglig med sina spelare, man jobbar, man lär känna dem, man ser vad de kan och vad de inte kan, så tycker jag att bra spelare är bra, såklart, tycker jag. Och när jag känner inte Degerfors spelare på samma sätt. Så jag tycker vi har många bra spelare, jag tycker vi har ett bra lag, så därför tycker jag vi ska vinna matchen mot Degerfors. Så helt enkelt, jag tycker vi är bättre. Men, och det är individuellt och det är lagdelsmässigt och det är som lag. Sen med det sagt så vet jag att vi spelar allsvenskan och det är en tuff match och det är en enorm kamp för att vinna varenda match. Det vet vi om. Men vi ska vara redo för både mentalt och fysiskt att vinna mot Degerfors sport.
Mattias, från media och så, vi är ju ganska duktiga många gånger på att nu är det en sån här vattendelare. Nu är det, här kan säsongen avgöras, här defining moments och så. Och ibland kan det bli slentrianmässigt. Men man kan väl ändå säga att de två matcherna som kommer för er nu i det här läget ändå är väldigt, väldigt viktiga utan att överdriva.
Ja, det kan man. Och det vet ju själva om. Och det är man med läker, för man läker tåla. Jag menar, man kan vrida och vända på hur man vill. Jag vill se det, både som spelare, är att det är därför man håller på med detta. Man vill vinna alla matcher, man vill vinna Champions League, man vill ha VM hit och dit, såklart. Men den här känslan, sällan man lever, att man gör något. Nu vet vi att Degerfors och Värnamo, det är två matcher vi vill vinna. Det är, vi vet, ut och kör, vinna eller försvinna ungefär. Det är den känslan gillar jag personligen. Att kunna motivera spelarna till de här matcherna. Och då är det vårt jobb att motivera spelarna att de också känner den känslan.
Och den går ju såklart att få den känslan, även om det nu inte är VM-final eller Champions League-final för klubblag.
Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Men jag vill ändå... Jag har den känslan på att spela mot Degerfors borta med Helsingborgs IF. Det är inte så jävla fysiskt heller, ska jag säga.
Nej. En detalj, Mattias. som Lindegård tog upp efter matchen i intervjun, och som jag även då när jag pratade med Juppi, där han höll med, och det var jag, han uttryckte sig ju, han bad om ursäkt för språket. Den fucking sjukdom vi haft i 3 år, inkast, både motståndares och egna inkast, han var lack på det. Och Juppe höll med om, ja han har ju bara varit med i år då, men han höll med om att vi är inte bra på det. Hur tänker du kring det? Alltså träna, det finns ju lag som verkligen har med inkast som en ingrediens i spelet. Hur ser HIF på det?
Vi tog upp detta efter matchen i gruppen med spelarna och pratade om det, och vi leder från något ledarhåll, vi håller med. Det är alltid, var ska man lägga sin energi när man har ett lag, man har försvarsspel, ett försvarsspel, anfallsspel, kontringar, fast situationer som så här inkast är. Avslut, ja, nu förstår jag själv. Där. Och då pratar vi om det, och vissa spelare tycker man ska träna på inkast, vissa spelare tycker man inte ska träna på inkast. Och då vi som ledare, då får vi bestämma när gruppen är splittrad. Då blir det så att vi får träna på det helt enkelt. Så vi blir bättre på det. Det finns ingen genväg att bli bättre på någonting bara för att man säger att man måste träna på det. Så den, ja, vi kommer att träna inkast helt enkelt.
Det är konsekvensen av det målet kan man säga som blev mot Norrköping. Att nu, om inte förr så nu är det dags.
Exakt.
Spännande.
Men vi kommer inte träna inkast i en hel vecka, men det tillhör arbetssättet. Okej, så här har vi inkast på denna del av planen, vad gör vi då? Hur ställer vi oss? Nu har vi inkast där nere, vad gör vi då? Nu har vi utställt inkast här, vad ska vi göra då? Det ser vi göra. Och det gör vi rätt.
Är det din uppgift?
Vi har inte kommit så långt vem som vi ska prata om det, vem som ska, hur vi delar upp det.
Okej, där ser man. En sista fråga till dig Mattias. Ni har ju, spelare säger, ledare säger, journalister säger, bortsett från Hammarby som i och för sig inte blev någon stor förlust, men bortsett från den så har ni ändå varit nära i alla matcher, och det har blivit uddamålsförluster. Lika fullt så står ni på 5 poäng efter 8 matcher. Finns det en risk i detta att det är så lite som det ska bara tippa över och sen så kommer poängen att rulla in? Finns det en risk att det blir en slags, att man inte ser allvarligt i att det blir uddamålsförluster och att ni är nära så att säga?
Nej, det ska det inte bli. Och sen är det så, över och poäng kommer så funkar det inte heller. Det är inte så att vi kommer vinna en match på Stolpinska och sen kommer det bara flyta på som inget har hänt. Så funkar det inte. Vi kommer få slita för att vinna varje match. Enda match. Och vi kommer vinna matcher och vi kommer vinna många matcher. Men att det kommer bara rinna på helt plötsligt, det är så funkar inte fotbollen. Utan vi kommer att kämpa oss in i den här tabellen, men det kommer att kosta blod, svett och tårar. Det är det enda sättet, det finns inget annat sätt.
Där fick ni det. Konsekvensen av målet, direkt konsekvens. Alltså, HIF ska börja träna inkast, inte hela veckan lång, men ändå ha med det som en spelmässig detalj. En grupp som inte var helt enig, vissa vill träna på det, andra inte, och då faller beslutet på ledningen, och ledningen bestämde sig då för att ja, nu tar vi in det här och så gör vi någonting bättre av det. Enda sättet att bli bättre är att träna på det.
Men varför vill man inte träna på det?
Jag är inte tränare. Fråga inte mig, men du tittar på mig.
Nej, men du sa att det fanns spelare som inte tyckte man skulle träna på det och...
Ja, men det
eller fattar jag fel?
Jag vet inte vilka spelare det är. Och det
nej, men
spelare
för, vad är det så?
Att,
liksom?
Tycker att det är precis som du sa innan, att ett inkast är
ett inkast,
sätta igång spelet och ja. Vi ska bara se till att
ja, göra det. Nej, jag blev bara lite nyfiken. Men ja, vi släpper det.
Ja. Mattias Lindström pratade om scouting också, hur HIF lägger upp det, och till då den här vikten av matcherna som kommer, Degerfors och Värnamo. Och som jag sa till Mattias, att ja, men det är så lätt för oss som jobbar med det här att nu sätts allt på sin spets, nu är det så viktigt vad det nu är i för läge, det kan vara en toppmatch eller ja, det här är för att vinna serien eller det här är för att inte åka ur, och så är vi omgång 9 för HIFs del. Det kommer ju inte avgöra säsongen, men ändå så är matcherna så otroligt viktiga just nu, därför att de möter Degerfors borta. Degerfors som vann mot Sundsvall, tog sina första poäng, bottenkollega, och så kommer ytterligare en bottenkollega i nykomlingen Värnamo på. Så de här 2 matcherna, 6 poäng, säsongen kan vända, 2 förluster mot dem. Oh, då är det riktigt prekärt läge.
Alltså det finns ju
ett par, eller egentligen inte så många sätt att se det på, kan jag tycka, utan att det måste nog bli 6 poäng här. Det är därför det, man har ju fått höra, liksom, man får höra alltid, ni stryker HIF med oss, ni måste vara tuffa, ni måste vara mer kritiska mot det som utspelas. Ja, men jag tycker också man kan ha lite grann is i magen. Jag tycker att vinner man de här två matcherna mot Egerfors och Värnamo och tar de här 6 poängen och går in till en match mot AIK hemma då med en god känsla, och sen så är det uppehåll, ett långt uppehåll. Tar man de här 6 poängen, då tycker jag HIF har gjort, då är man uppe i 11 poäng. Då har man gjort ungefär det som kan förväntas. För då har man, med AIK-matchen kommer det bli 11 omgångar man har spelat, om jag räknar rätt här nu. HIF kommer att spela en match mer än alla andra sen när vi går till uppehåll, i och med att man möter Djurgården. Mm. Och 11 poäng på 11 matcher, det sägs att man ska ta en poäng per match för att klara kontraktet. Då tycker jag inte det finns så mycket liksom att gläfsa om i det läget. Men med det sagt så måste det nog bli 6 poäng mot Egerfors och Värnamo. För blir det skralpoängutdelning i de två matcherna och HIF går till
AIK-matchen som är sista matchen var innan.
Ja, precis. Och får ett dåligt resultat i samtliga de här tre matcherna och har en match mer spelad då inför uppehållet än övriga. Alltså då är det ju ett annat, helt annat läge. Så för mig, för min del är det, jag avvaktar lite grann tills de här två matcherna med Degerfors och Värnamo. Efter det, när vi summerar liksom även AIK, då får man se hur, var HIF står och vad HIF eventuellt behöver göra.
Jag brukar resonera så här kring HIF, att någonting annat man ska ha med sig här, tycker jag, det är att, okej, jag vet ju vilken tyngd HIF har i stan, vad de har för historia. Men HIF har haft tuffa säsonger och man är nykomling igen. Och jag tycker också att man får lägga förväntningarna utifrån det. HIF själv pratar i termer att man ska hålla sig kvar, inte högre än så. Och därför är det svårt att börja prata om kris och att man befinner sig där man befinner sig just nu, trots att poängutdelningen har varit skral. Man pratar om att man har spelat bättre än poängen visar. Ja, visst, absolut. Men poängutdelningen har varit skral. Men det är fortfarande för långt för mig, tycker jag, att dra det att det skulle vara något krisläge utifrån förutsättningarna.
Dessutom ska man inte glömma att det är sett till nykomlingar genom åren, så är HIF en av de svagare nykomlingar som gått upp från Superettan.
Utifrån det, det var i fjol.
Svagaste på 2000-talet, tror jag.
Precis, alltså, så det ska man också ha med sig. Sen som sagt var liksom, det har ju varit uddamålsförluster rakt igenom här. Det visar ändå att man inte liksom, som i Degerfors fall, får en smäll med 6-0 hemma mot Elfsborg som de fick. Det är ju inte där att HIF liksom dippar på det sättet spelmässigt, men det är klart att poängen måste in.
Ja, precis. Å andra sidan är det ju bättre, om man uttrycker så, nu vet vi inte det än, men det är bättre att vinna någon match här och där och plocka 3 poängare här och där än att åka på ett gäng uddamålsförluster i förlängning. Vad gäller poängutdelning?
Framförallt vinna mot rätt lag. Och Degerfors är ett sånt lag, för att Degerfors kommer vara i botten. Det skulle ju vara en enorm chock om de inte är det. Så att vinna mot rätt lag är en nyckel. Och Lindström var inne på det i intervjun också, att det är ett lag vi ska slå. Och det får man ju ändå hålla med om. HIF har visat bättre tendenser, visat ändå en annan stabilitet. Det är inte så svårt om man jämför med Degerfors säsongsinledning, men det skiljer sig åt markant. Så att Degerfors har ju varit ett krislag på riktigt. Ändå lyckades de vinna mot Sundsvall. Tänk nu om...
Men monstervändning, ska vi säga också.
Ja, precis. 3 mål på 10 minuter. Tänk om de skulle rida på den lilla vågen som de har nu och vinna mot HIF också. Då har Degerfors alltså fler poäng än HIF. Och Degerfors
med en match
är liksom,
mindre spelare, eller?
Ja, jo, men ja, absolut. Men det är ändå seriens absolut största krislag, Degerfors. HIF är ju inte på den nivån än, men en förlust på Stora Valla, ja, då börjar det ju väga åt det hållet i alla fall.
Du tycker också att det inte går att överdriva betydelsen av den här matchen, eller de kommande två till och med?
Ja, nej, men det absolut, det är långt kvar av säsongen, men det känns ändå som, framförallt den här Degerfors-matchen känns som lite av en final faktiskt. Så sen AIK, ett dåligt HIF lyckades vinna mot ett mediokert AIK 2020 till och med hemma. Så att den matchen ska man ju inte helt räkna bort heller. Att, alltså det är inte omöjligt att ta poäng där. Men jag är inne på Majens linje att det behövs väl kanske 6 poäng innan semestern. Sen om det kommer mot Värnamo eller AIK eller Degerfors. Ja, det kan vara en fördel om det kommer mot Värnamo och Degerfors, för det är bottenkonkurrenter och potentiella bottenkonkurrenter.
Du måste komma in, alltså gå in till det här uppehållet med en bra känsla som det poäng ger, ett självförtroende och så. För sen, som sagt var, liksom, i omstarten så är det derbyt borta mot Malmö. Att då gå in med vetskapen om att man har avslutat hela våren, har varit poängmässigt väldigt svag. Vi har gjort väldigt mycket saker rätt, men det har inte betalt sig. Att då gå in med och inte veta riktigt liksom var man står, eller osäkerheten är stor, är derby nere i Malmö. Mm. Ja, den är så där.
Jag vill tillägga en sak. Jag har ändå sett Degerfors ganska mycket här nu under säsongsinledningen och även under försäsongen. Alltså, säg att Tarli får lite ytor, så kommer han ju göra slavsylt av deras backar. Alltså. De kommer inte hänga med för 5 öre. Tänk Tarli mot Gustav Granat. Alltså bara fantisera.
Så vet
ni vem som vinner den kampen.
Ja, okej. Något HIF behöver tänka på mot Degerfors och läget i laget. Har vi något där vi kan förmedla?
Ja, vår kollega Sebastian Rönström pratade med Dale Rees, HIFs idrottsskadeterapeut, idag. Det är onsdag idag, va?
Ja.
Ja, de pratade vi i förmiddags någon gång. Och det är väl fortsatt oklar status på Kalle Olsson, som fick en smäll mot Djurgården och missade matchen mot Norrköping. Det är ingen bristning, utan det är liksom smärta och funktion som de jobbar med här nu. Så de ska se han när de återsamlas efter de här lediga dagarna. Det verkar inte helt kört att han spelar mot Degerfors, men det är inte helt solklart heller. Så kan man väl sammanfatta det. Sen är skadelistan, ja, den har några namn fortsatt som vi vet. Det är Benjamin Aqua som är närmast comeback där nu. Viktor Göransson har fått ett bakslag. Han är nog inte aktuell för spel här nu. Men ja, det är väl de nyheterna på ett ungefär.
Något från U21-matchen som någon spelare som stack ut och som kanske kan få fler minuter mot Degerfors?
Ingen aning, för jag såg inte den. Men Josef Amoako gjorde mål. Asad Alamlawi gjorde mål. Nils Arvidsson, som nu ingår i ett samarbetsavtal med Ängelholm, satt på bänken där mot IFK Malmö i fredags. Han höll nollan i U21-matchen nu. Men jag kan inte uttala mig, för jag såg inte matchen.
Och du har inte sett den i efterhand?
Nej.
Otroligt.
Vad dåligt, va?
Mycket. Mycket. Någon spelare i Degerfors att titta lite extra på?
Campos, costaricanen som de hämtade från Järv i norska andra ligan. Han har ju någonting. Och Saidi som gjorde det här hattricket. Jag har varit förvånad att han inte har spelat mer, för han var bra redan förra året. Där finns lite...
Djurgic är väl tillbaka också, va?
Ja,
efter sin avstängning.
Fast han borde ju vara internt avstängd efter det röda kortet, kan jag tycka. Men ja, det finns några offensiva lirare. Det största problemet är den defensiva balansen. Alfie Whiteman gör vad han kan i målet, känns det som. Men det är... Det är många skönhetsfläckar. Det fallerar på många håll där bak. Sean Sabetkar, Gustav Granat och så vidare. De har inte haft det så lätt i säsongsinledningen.
Och du kommer att åka dit? Du kommer vara på plats på Stora Valla?
Jag kommer att vara på plats. Och Sebastian Rönström också kommer att vara på plats. HD storsatsar. Alla till Valla.
Alla till Valla. Okej. Okay. Tror vi har rätt ut det mesta som vi kan reda ut kring matchen som varit och matchen som kommer. Då är vi framme vid veckans ex-HIF-are som vi brukar ha varje avsnitt. Och Erik, vem har du valt den här veckan?
Oh, Då har jag valt en liten goding som det är nu vissa som har väntat på att just den här spelaren skulle bli vald.
Aha.
För jag har i alla fall väntat. Leandro Castan.
Okej.
Vad dyker upp i skallen?
En match i Örebro där Andreas, vanligtvis lugna Andreas Jakobsson, var i upplösningstillstånd, för Leandro Castan var överallt utom där han skulle vara i den matchen. Jag tror det blev massvis med mål. Jag undrar om inte Örebro vann med 4-2 eller 4-3 till och med eller något så. Men och det gick, problemet var ju liksom alltså att det gick inte att kommunicera med honom heller ju, så att sen gick det bra för honom efteråt, för Leandro Castan ändå.
Ja, för det här med att han har varit överallt, det är ju verkligen känslan. Han har till och med varit i Brasiliens A-landslag. Och då pratar vi alltså det riktiga A-landslaget.
Jag menar att han var överallt på planen utom där han skulle vara.
Jag förstår det.
Viktigt tillägg.
Två A-landskamper för Brasiliens riktiga landslag som sagt. Dock träningslandskamper, men lyssna på den här elvan i en träningslandskamp mot Japan. Så Brasilien vann med 4-0. Då startar Leandro Castan i backlinjen.
Vilket år pratar vi om?
Vi pratar om 2012, tror jag. Vilka svåra frågor att ställa. Ja, 2012.
Så du inte kommer dragande med Romario eller någonting här nu?
Diego Alves i mål. Det är väl, ja. Sådär. Men backlinjen, Leandro Castan tillsammans med David Luiz, Thiago Silva och Adriano för Barcelona-backen. På mittfältet fanns Paulinho, Ramirez, framför dem fanns Oscar, och så Hulk, Kaká och Neymar. Leandro Castan, som alltså gjorde typ 4 matcher för HIF, och han var inte ens bra, har spelat i Brasiliens A-landslag, och han spelar i Roma i ganska många år, från 2012 till 2018, och var i och för sig utlånad under vissa perioder där till Sampdoria, Torino, Cagliari och så i Vasco da Gama nu. Men en bra karriär blev det, trots att han var överallt i Örebro.
Otroligt. Hur det kan bli. Då måste ju någonting ha funnits från början som HIF såg, men som det inte blev full utväxling av.
Ja, det får man ju verkligen påstå.
Kul historia. Faktiskt.
Mycket, mycket. Kan vi inte snacka med honom någon gång?
Solskens historia.
Han måste ju skriva en självbiografi. Alltså.
Ja. Ja, om vi lämnar Brasilien, eller vi kanske håller oss kvar i Brasilien.
Nej, för Brasilien har vi kört
vi har,
i vida världen. Vår sista programpunkt här.
Ja.
Nu ska ni få svettas lite. Jag tror att ni får svettas. Det är Sebastian Rönnström som brukar hålla den här punkten. Nu får jag äran och agera supersub.
Supersub.
Oh, snyggt igen. Snyggt. Det är två spelare som har representerat HIF som kommer från det här landet. Ni behöver kanske inte gissa land, för det är väl
Australien.
Lite för svårt. Uganda. Två spelare med ett förflutet i HIF som kommer från Uganda.
Känns som vi alltid är i Afrika nu mer.
Ja. Serumaga.
Snyggt.
Mike Serumaga.
Ja, snyggt, Marian.
Oj. Och du får som vanligt ingen hjälp av mig.
Den andra var lite knepig. Ja. För han är för Rwanda, Olivier Karekesi.
Mm.
Och han som bara kom på sådär, men det är inte han.
Jag tror han bor kvar i Helsingborg för övrigt.
Jaha, och när var han här?
Den här spelaren?
Ja.
Ja, det var under P.O. Jungs senaste tid i HIF.
Men då är det ju rätt färskt. Då borde jag ju kunna vara på banan.
Marian sa ju ordet knepigt. Det är en knepig historia i sig kring den här spelaren. Jag förstår om han har fallit i glömska hos er.
Mm.
Vi pratar om 2017. HIF lånade honom.
Är inte Akpoveta? Nej, jag har inte det härifrån.
Höganäs-spelarna åker Akpoveta. Mm. Spelar i Höganäs i division 2.
Nej, det är inte han.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Jimma var från Ghana. Edwin Jimma. Nej, jag knäcker nog inte den.
Nej, ja, den är svår. Lomala Abdo.
Ja. Okay.
Var det inte han som kom från
Varberg?
Ja, han var tillhörde Kalmar. Var utlånad till Varberg, sen kom han till HIF, sen var han utlånad till Värnamo, utlånad till Syrianska och nu så spelar han sin fotboll i Egypten.
Storyn, ja, den var lång och invecklad.
Därav att jag sa att det var många knepigheter kring honom och kring hans identitet och så vidare. Det var Noah Bachner på Expressen som gjorde ett intressant gräv där.
Ha.
Men inte Jose Romaga. Det tyckte jag var bra.
Okej. Tack för Uganda-utflykten, Erik.
Tack själv.
Och tack till er som har lyssnat på oss den här veckan också. Vi återkommer om en vecka igen med nya spaningar, analyser, diskussioner och nya ämnen förmodligen. Fram till dess så hoppas vi att ni får ha det så bra som det bara går. Tack så mycket.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.